السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويلكمنا وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. Vi fortsätter att gå igenom den välsignade boken Riyad al-Salihin av Imam al-Nawawi. Vi har kommit fram till kapitel 19 där författaren säger: Bab fi man sanna sunnatan hasana aw sayyi'a. Kapitlet om den som gör en god sunna eller en dålig sunna. Och det författaren vill gå igenom i detta kapitel är att man ska vara en person som återupplivar profeten Muhammed sunna alayhi salatu wassalam. En person som återupplivar islam och religionen. Man väcker liv i de aspekter och de former av dyrkan som folk har glömt bort och folk har lämnat. Så att man påminner folk om detta och återupplivar profeten Muhammed sunna sallallahu alaihi wasallam. Det här är det som menas med detta kapitel. Till skillnad från det vi talade om i förra veckan, det tidigare kapitlet som handlade om innovationer, bid'a, vilket är någonting som islam har fördömt helt och hållet. Så istället för att kalla folk till bid'a som leder till helvetet, så kan du kalla folk till profeten Muhammed sunna alaihi salatu wassalam och få den enorma belöning som vi inshallah ta'ala kommer att nämna idag. Så författaren som vanligt börjar med att nämna några koranverser och sedan hadither som då lägger bevis för detta kapitel. Och den första versen som författaren nämner är en av de sista verserna i surat al-Furqan i Koranen, surat al-Furqan, där Allah subhanahu wa ta'ala beskriver ibadur rahman, där Allah beskriver den nådrikes tjänare. Han beskriver sina fromma tjänare med många vackra egenskaper. Och vi har ju tidigare gått igenom dessa koranverser som finns att lyssna på hemsidan. Men författaren nämner den versen, vers 74, där Allah subhanahu wa ta'ala säger: وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Här säger Allah subhanahu wa ta'ala: och de som säger: Herre, skänk oss fromma makar och fromma barn som ska vara en fröjd för våra ögon och göra oss till ledare för de gudsfruktiga. Ja. Den här versen, i den här versen så beskriver Allah subhanahu wa ta'ala hans fromma tjänare med vissa egenskaper. Och en av dessa egenskaper är att de gör dua till Allah subhanahu wa ta'ala att Allah ska skänka dem fromma makar. Om det är en man så ber han om en from fru, en rättfärdig fru. Och om det är en kvinna så ber hon om en rättfärdig man. Som Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullah nämner att det här ordet azwaj används yani för både män och kvinnor. Och det är det korrekta i arabiskan att man använder ordet zawj. Man behöver inte säga zawja till en kvinna med t på slutet, utan man kan säga zawj som det har nämnts i Koranen. Ja. Så det här är en dua som både männen och kvinnorna gör. Att Allah azza wa jal ska ge Guds fruktan till deras make. Na. Alladhina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatana qurrata a'yun. Skänk oss. De som säger Herre, skänk oss makar och barn som kommer att vara en fröjd för våra ögon, en ögonsten eller någonting vackert. Och här fann jag väldigt vackra uttalanden i Tafsir Ibn Kathir. Vad är det som menas med att man ber Allah subhanahu wa ta'ala att få en fru som är gudsfruktig och barn som är gudsfruktiga? Eller fru och barn som är en fröjd för en syn, ett fröjd för ögat. Eller kvinnan ber att få en man och barn som är fröjd för ögat. Vad menas med detta? Ibn Kathir säger här: de som ber Allah subhanahu wa ta'ala att det ska komma från deras barn, de som lyder Allah och dyrkar Allah och inte sätter någonting vid hans sida. Och han nämner sen bevis på detta då Ibn Abbas radiyallahu anhuma sa, vad som menas med detta är att de ber Allah subhanahu wa ta'ala att få barn och fruar som gör goda gärningar, som är lydnad till Allah subhanahu wa ta'ala. Och med detta så finner de yani behag, och deras ögon finner fröjd i att kolla på dem i dunya och i akhira. Så vad menas med att man får en fru eller frun får en man och att man får barn som man njuter av att se? Som vissa av sällan sa, det handlar inte om skönhet. Du njuter av att se dem för att de är vackra. De har bästa kroppen och allting. Du njuter av att se dem för att de dyrkar Allah subhanahu wa ta'ala. Lyder Allah och sätter ingenting vid Allahs sida. Och det här är det som al-mu'min, den sanna muslimen, värderar i detta liv. Värderar mer än allting annat. Lydnad till Allah subhanahu wa ta'ala. Och det berättas också från Ikrima att han sa, de avsåg inte med denna dua skönhet, utan de avsåg att deras fru och deras barn skulle vara folk som lyder Allah subhanahu wa ta'ala. Och al-Hassan al-Basri sa också gällande denna vers att vad den troende tjänaren avsåg med denna dua var att hans fru och de han älskar, hans nära vänner, ska vara ett folk som lyder Allah subhanahu wa ta'ala. Och så sa han, la wallahi, vid Allah, så finns det ingenting som är en större fröjd för deras ögon att se sina barn, sina föräldrar eller sina barnbarn eller sin broder eller sin nära vän lyda Allah azza wa jall. Mashallah. Så vad är det som gör de troende glada? Det är inte bara skönhet eller världsliga saker, utan det är först och främst religionen. Ja. Och därför så sa också profeten Muhammad alaihissalam när han frågades, ayyun nisa khayr, vilka kvinnor är bäst? Vad sa han då? Allati tasurruhu idha nadara. Hon som du blir glad av att se på. Hon som lyder dig när du beordrar. Och hon som inte går emot dig i dina beordringar och påbud. Det här är den bästa kvinnan. Och därför brukar våra ulema också nämna det här exemplet. Att folk ibland kanske har gift sig med en väldigt vacker kvinna. Otroligt vacker. Men han märker efter en tid att det är inte det som kanske är det viktigaste. Om hon är svag i religionen, det ger honom bara problem och huvudvärk. Och sedan kanske hon gifter sig med en kvinna som är lite mindre vacker, men mer religiös. Och han lever ett liv i fröjd. Och han njuter av sitt liv. Och han blir glad av att se sin fru. Till skillnad från personen som kanske har en vacker fru, men hon lyder inte Allah. Han finner inte behag i att kolla på sin fru. Så det är inte alltid skönhet som prioriteras. Och samma sak gäller också kvinnan. Det viktigaste är inte att ha en man med supervacker kropp och allting, utan det viktigaste är att ha en man som fruktar Allah subhanahu wa ta'ala. Och därför de här två egenskaperna man ska prioritera först i äktenskap, din och akhlaq, för både män och kvinnor. Viktigast av allt är personens din. Fadfar bidati din taribat yadak. Profeten alaihissalam sa, välj kvinnan med god religion så kommer du få framgång. Och samma sak så sa profeten till kvinnan alaihissalam, att om det kommer en person, en man vars religion och karaktär ni tycker om, så ska ni gifta bort er dotter. Annars kommer det bli mycket fitna och fasad på jorden. Så dessa två, din och akhlaq, är de viktigaste man ska kolla efter. Och sen självklart så ska man ju också finna behag i att kolla på sin partner. Men det behöver inte vara att personen är som en fotomodell. Som vissa har dessa kriterier och sen mashallah de är ogifta i 10-15 år. I jakten på den perfekta frun. Eller perfekta mannen och så vidare. Allah musta'an. Och han nämner också Sa'di tafsir. Rabbana hablana. Skänk oss. Varför används ordet skänk oss? Hab, el-hibba, gåva. Jo, för att få En fru, eller frun får en man som är rättfärdig, är en av de bästa gåvorna i detta liv som du kan få. Eller hur? Som det nämndes i hadithen, att det finns tre saker som är från människans lycka i detta liv. Och från dem nämnde profeten alaihissalam en rättfärdig fru. Så det här är en gåva. Och han säger att den här gåvan med en rättfärdig partner i livet gynnar inte bara henne eller honom, utan gynnar också dig. Och gynnar också hela samhället. För när din fru är rättfärdig, eller kvinnans man är rättfärdig, så gynnar det och påverkar det hela hushållet. Eller hur? Och sen också i stort sett hela samhället. Så det är en gåva från Allah subhanahu wa ta'ala. Och sen så ber de Allah subhanahu wa ta'ala att de ska bli till förebilder och ledare till de gudsfruktiga. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Och gör oss till ledare för de gudsfruktiga. Och det var därför författaren nämnde den här versen i detta kapitel. Kapitlet handlar om att kalla folk till gott. Att återuppliva profeten Muhammed sunnah alaihi salatu wasalam. Att vara en god förebild. Så vad menas med detta? وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Nå. Ibn Abbas och Al-Hassan och Qatada sa أَئِمَّةً يُقْتَدَى بِنَا فِي الْخَيْرِ. Gör oss till imamer och ledare som folk följer i gott. Du ber till Allah subhanahu wa ta'ala att du ska bli en rättfärdig man. En lärd person som folk följer i gott. Du blir en förebild i gott. Och som Sheikh Uthaymin säger, i tal och handling. För att folk ser upp till de lärda och tar efter de lärda. Och ibland när du frågar en ami, varför gör du så här för? Han säger, men jag såg sheikhen göra så här. Han blir en förebild i gott. Så det här är väldigt, väldigt hög status. Och någonting en muslim ska sträva efter. Att bli en förebild i gott. Att bli en ledare, en imam i religionen. Det här är den högsta nivån du kan nå i dunya. Att du blir en person som följer de rättfärdiga som levde före dig. Al-anbiya wa salihin. Och folk följer dig efter det att du har dött. Det här är wallahi från den högsta av nivå du kan nå i detta liv. För när folk tar efter det du gör, så får du belöningen för alla de som följer dig, som vi kommer att nämna. Och vad är bättre än detta? Och folk i det här livet är antingen förebilder i gott eller förebilder i ont. Eller hur? Generellt. Att man är en förebild i neutrala saker kanske är lite ovanligt, men man är antingen en bra människa som uppmanar till gott, eller man är en dålig människa som uppmanar till ont. Och det här har profeten Muhammad alaihi salam nämnt i en sahih hadith, hadith Anas radiyallahu anhu, där han sa: "Inna minan nas nasan mafatihun lil khair." Det finns vissa av folk som är nycklar till gott. De öppnar dörren till gott. "Maghaliqun lil shar." Och de stänger dörren till ont. Och det finns de av folk som är mafatihun lil shar, maghaliqun lil khair. Och det finns de av folk som öppnar dörren till ondska och stänger dörren till ont. Och stänger dörren till gott. فَطُوبَ لِمَنْ جَعَلَ اللَّهُ مَفْتَاحَ الْخَيْرَ عَلَى يَدَيْهِ. Så glada nyheter, toba till den som Allah gör en nyckel till gott. Och wail till den som Allah gör en nyckel till ont. Eller Allah gör att ondska kommer från hans händer. Så här nämnde profeten alaihissalam att det finns två sorters folk. Nycklar, folk som är nycklar till gott. Öppnar dörren till gott och stänger dörren till ont. När du är i deras sällskap så öppnas det så mycket khair för dig. De påminner dig om bön, om sunna, om att frukta Allah subhanahu wa ta'ala. Och saker du aldrig skulle ha gjort när du var ensam, gör du med dem. Och när du kanske hade en vana att göra dåliga saker, när du är i deras sällskap så stängs den här dörren. De hjälper dig att inte gå igenom den här dörren som leder till ondska. Det här är wallahi de bästa av folk. De som öppnar till dig dörren av gott. Goda gärningar. Och stänger för dig dörren av ont. Mashallah. Och profeten Alisam gjorde dua för den här personen. Toba till den här personen. Och toba, som du har nämnt i en sahih hadith, är ett träd i Jannah. Toba. Ett träd som är så stort att det tar mer än 100 år för en snabb ryttare att rida igenom skuggan på detta träd. Förstår ni? Det tar mer än 100 år, 100 jordsliga år, att rida igenom, inte gå, rida igenom skuggan på detta träd. Det är lite för mycket för våran förståelse, eller hur? 100 år, du rider kanske runt jorden flera gånger. Subhanallah, vilket träd. Och utan tvivel, den som får detta träd i Jannah, får ju Jannah, eller hur? Du kan inte få ett träd i Jannah utan att gå in i Jannah. Så Toba betyder här att du går in i Jannah. Och du får detta träd och annan belöning. Så Toba, glada nyheter. Och paradiset till de människor som är nycklar till gott. Öppna dörren till gott och stänga dörren till ont. Och wail, straff och ondska till den som öppnar dörren till ondska och stänger dörrarna till gott. وَمَا أَكْفَرُهُمْ. Och hur många är inte dessa människor i dessa samhällen som hela tiden säger åt dig kom, och så säger han åt dig att göra haram. Låt oss festa, låt oss röka, låt oss dricka, låt oss gå till tjejer och jag vet inte vad. Haram och haram och haram. Han öppnar till dig dörren till ondska. Och när du vill göra någonting gott så är han där och stänger dörren. Eller, vad gör du för någonting? Varför är du så här extrem för? Vad är du så här hård för? Vad skulle du följa religionen för? Du är ung, lev livet och så vidare. Och kommer med dessa satanistiska ursäkter. Så han stänger dörren till gott. Denna människa gjorde profeten Alisam dua mot. A'udhu billah. Så må Allah göra oss till nycklar av gott. Amin. Ja. Sen så nämner författaren versen från surat al-Anbiya, وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. Och vi gjorde dem till ledare som ledde folk i enlighet med våra beordringar. Vi gjorde dessa profeter, som alla nämner i surat al-Anbiya, till ledare som leder folk i enlighet med våra påbud och beordringar. Alla prisar dem med denna egenskap, att de är förebilder och ledare i gott. Och här nämns också, som Sheikh Uthaymeen och Ulema nämner, vad var det som gav dessa människor ledarskapet i religionen? Det som nämns i surat al-Sajda. Lämna sabaru wa kanu bi ayatina yuqinu. Vi gjorde dem till ledare i religionen när de hade tålamod och de hade yaqin, övertygelse beträffande våra verser. Och den här versen brukar Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah tala väldigt mycket om. Och han brukar säga bihadain al-amrayn tanalu al-imamatu fi din. Med dessa två egenskaper blir du en ledare i religionen. För vi har nu nämnt dygden av att vara en ledare i religionen, en god förebild i religionen. Hur kan du bli en sådan ledare? Taib. Och vi kan också lägga till en tredje sak först, som Ulema nämner, som Sa'di nämner. Och det är att om du ska vägleda folk i gott, att tala korrekt, att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala korrekt, så är det också dua att du själv ska implementera dessa saker. Du kan inte bli en förebild i gott om du själv inte gör dessa saker. Och du kan inte heller göra dessa saker om du inte har kunskapen om dem. Så det är indirekt en dua för kunskap och sen goda gärningar. Och sen att folk följer dig i detta goda. Det här är nummer ett. Att du lär dig vad som är gott och du implementerar det i ditt liv. Två. Tålamod. Att du har sabr. Du kan aldrig bli en stor personlighet i religionen och en ledare och en förebild om du inte har tålamod. Och här nämner Sheikh Uthaymeen rahimahullah tålamod i de här tre kända sakerna. Grundpelarna i tålamod. Tålamod i att lyda Allah, tålamod i att inte synda och tålamod i att acceptera ödet. Du ska ha tålamod i att lyda Allah. Dag in och dag ut ska du be dina böner på tid. Du ska fasta din Ramadan. Du ska betala din zakat. Du ska göra dina skyldigheter gentemot dina föräldrar, gentemot dina barn, gentemot din familj och så vidare. Sabr, tålamod och härda och sträva och kämpa i detta. Dag in och dag ut och inte ge upp. Det finns ingen ledig dag från att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Så sabr i att dyrka Allah. Sabr i att inte synda. Och den är också väldigt svår för många människor. Inte bara att avstå från synden en gång, utan att avstå från synden dag in och dag ut. Inte att man låter bli att dricka alkohol en dag, utan du låter bli att dricka alkohol hela livet. Du röker aldrig hela livet. Du har ingen flickvän hela livet. Du tar inte ränta hela livet. Och så vidare. Det här är sant tålamod. Och sen tålamod i att acceptera ödet. Livets motgångar och svårigheter. Sjukdomar, förlust av saker som du tycker om. Du har sabr. Du vet att det här är från Allah subhanahu wa ta'ala. Allah har bestämt detta för mig. Det här är bättre för mig. Och du är tålmodig i detta. Du säger ingenting som går emot att du är nöjd med ödet. Utan du säger bara alhamdulillah ala kulli hal. Jag är nöjd i alla tillstånd. Taib, så du har sabr i detta. Och när man kallar folk till islam och man visar folk den rätta vägen, kommer det att vara en dans på rosor? Kommer folk att lägga ut röda mattan för dig? Kommer folk att acceptera allt du säger? Kommer det vara så? Eller kommer du att få motstånd? Nej, shabab. Du kommer få motstånd. Som profeterna, de kallade till Allah subhanahu wa ta'ala. Vissa av dem blev till och med dödade. Vissa blev förföljda, vissa blev slagna. Sahaba radiyallahu anhu, salihun, blev dödade, förföljda, slagda. Man krigade mot dem. Man kallade dem för falska saker som inte är sant och så vidare. Gav dem upp? Nej. De hade sabr. Så att man måste ha sabr i detta också. Så har man sabr, det första egenskapen. Och sen yaqin, övertygelse. Stark iman. På att när man har tålamod, som Sheikh Uthaymeen säger, så kommer du att få den här stora belöningen som har nämnts. Du har den här hela tiden. I din kamp i det här livet så är du alltid medveten om att belöningen väntar i nästa liv. Det jag är på är sant. Tro på Allah, min tawhid. Tro på änglarna, böckerna, profeterna. Den korrekta förståelsen av islam. Det här är det rätta. Och du har sabr på detta. Du härdar i detta. Och du vet att det finns en belöning som väntar. Du har yaqin på detta. Och du ser det hela tiden som en morot framför dig. Att du, det här hjälper mig att nå mitt mål. Den är yaqin. Du ger inte upp. Du behöver inte tvivla. Med dessa två kommer du nå ledarskapet i religionen. Så en väldigt, väldigt viktig vers det här. Att man ska ha dessa två. För när man praktiserar islam så kan man få motstånd. Och det är många som inte orkar, de ger upp. Och det är så mycket fitna i samhället idag. Man dras åt alla håll. Det finns många, så många saker som distraherar människan från att lyda Allah subhanahu wa ta'ala i denna tid. Och hur många bröder och systrar har man inte sett som har blivit svaga? Otroligt svaga, eller hur? Så det gäller att man har sabr, tålamod och kämpar och härdar. Och man vet att al-aqibatu lil-muttaqin, att det goda slutet och den stora belöningen är för folket av sanningen. Bäst, kallas. Så när du har dessa två så kommer du bi-idhnillahi att nå denna höga nivå i islam. Now. Vi går vidare till den hadith som författaren nämner i detta kapitel. Han nämner två hadither. Den första är en väldigt mäktig hadith som berättas från Abi Amr Jarir ibn Abdullah radiyallahu anhu. Där han sa att vi var tillsammans med Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i början på dagen. Och ett folk kom som var väldigt lättklädda. Det vill säga de var så fattiga att de knappt hade kläder att täcka sig med. De hade på sig det som kallas för nimar. Och det är som en tygbit. En liten tygbit som de hade klippt en öppning på och satt över huvudet. Det var deras kläder. Väldigt, väldigt fattiga. Och de hade hängt sina svärd runt halsen. De hade inget heller, någon speciell plats att ha sina svärd på. Det här var deras kläder. Som en tygbit, de hade gjort ett hål och lagt det över huvudet. Alltså en öppning över kroppen. Och hängt ett svärd runt halsen. Subhanallah. Och de kom från en väldigt nobel arabisk klan som heter Modar. En plats och ett folk som brukade vara väldigt rika. Modar. Så när de här människorna kom till Medina, till profeten Muhammad a.s., så ändrades hans ansiktsuttryck. Man kunde se en besvikelsen och sorgen i hans ansikte när han såg hur fattiga de var. Så han gick in i sitt hus och sen kom han ut och han beordrade Bilal att kalla folket till bönen och sen att göra iqama. Och sen bad han salam med folket och ställde sig sen och gjorde khutba. Han predikade för folket. Och han läste den här versen: Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida. Den kända versen från surat An-Nisa: Människor, frukta er herre som skapade er från en själ. Till slutet på versen. Och han läste också versen från surat Al-Hashr där Allah subhanahu wa ta'ala säger: Ya ayyuhal ladhina amanu ittaqullah waltanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Troende, frukta Allah och låt varje själ, varje människa se vad hon har förberett för morgondagen. Och sen så sa han tasaddaq. Låt er skänka sadaqa. Låt en man skänka från sina dinar eller från hans dirham, alltså hans pengar, guld och silver, eller från hans kläder, eller från hans mat, hans vete, hans spannmål, eller från hans dadlar, även om det skulle vara så lite som en halv daddel. Och då kom en man från Ansar med en säck som var så tung att han knappt kunde bära den. Och sen kom folk efter honom och de kom med säckar och massor med mat och kläder tills det att jag såg profetens ansikte alaihissalam lysa upp av lycka. Och då så sa profeten alaihissalam: Man sanna fil islam sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghayri an yanqusa min ujurihim shay'a. Att den som gör en god sunna i islam kommer att få belöningen för den och belöningen för alla de som följer honom, och det kommer inte minska deras belöning det minsta. Och den som gör en dålig sunna i islam kommer att få dess synd och synden av alla de som följer honom, och det kommer inte minska deras synd det minsta. Och denna hadith finns i Sahih Muslim. Så här nämndes att profeten Muhammad alaihissalam då var i moskén och de här fattiga människorna kom. Och profeten Muhammad alaihissalam, som var otroligt barmhärtig, han brydde sig om muslimerna väldigt mycket. Bil mu'minina raufur rahim. Han bryr sig om oss mer än vad vi bryr oss om oss själva. En nabiyu awla bil mu'minina min anfusihim. Han är närmare de troende än vad de är sig själva. Så han brydde sig om muslimerna väldigt mycket. När dessa fattiga människor kom, som hade en liten tygbit och täckte kroppen med, och hade hängt sina svärd runt halsen. Så han ställde sig då efter bönen och predikade, gjorde en khutba. Och det här bevisar också att om det finns ett behov, så ska imamen eller ledaren eller den lärda mannen tala till folket och uppmana folket till det aktuella som de måste göra. Så han uppmanade det här folket att betala sadaqa och läste några koranverser. Och en av de viktiga verserna som han också läste var den här versen på surat Al-Hashr: Troende, frukta Allah, ittaqullah. Och se, varje människa ska se vad hon har förberett för morgondagen. Och här nämner ulema att hur viktigt det är, eller hur stor inverkan tron på nästa liv har på vårt agerande i detta liv. Här säger profeten Muhammad alaihissalam att vi ska se vad vi har förberett för morgondagen. Den dagen vi ska möta Allah subhanahu wa ta'ala. Och den här versen som ulema nämner är en grund i muhasabat al-nafs. Att rannsaka sig själv. Vad har jag förberett för morgondagen? Vad har jag förberett till domedagen? Den dagen jag ska möta min skapare. Och det är en väldigt viktig fråga som muslimen alltid ska ställa sig. Då en man kom och frågade profeten alaihi salam: När är domedagen? Vad sa han? Mäde? Adetta laha. Vad har du förberett för morgondagen? Eller vad har du förberett för domedagen? Det här är den frågan vi alla ska ställa oss. Vad har vi förberett för domedagen? Är vi beredda att dö idag? Att möta Allah med ett rent hjärta? Tycker vi att vi har gjort mycket bra saker i detta liv? Eller kunde vi ha gjort mera och bättre? Så varje människa ska se vad hon har förberett för morgondagen. Ja, vi ska investera och försöka ha som ett kapital som väntar på oss i nästa liv. Vad har vi investerat för nästa liv? Taib. Så han uppmanar den här människan och muslimerna till att skänka och förbereda sig för domedagen. Och han sa då här, skänk. Låt en man skänka från hans guld, silver, pengar, kläder och mat. Och nämnde då exempel på saker man kan skänka. Och sen så sa han, även om det är någonting så litet som en daddel. Eller afwan, han sa en halv daddel. Och det här har vi talat om tidigare också. I vilket sammanhang? Att man aldrig ska se ner på en god gärning. La tahqiranna min al-ma'ruf shay'an. Man ska aldrig se ner på en god gärning, även om det är någonting så litet som en halv daddel. Så han ser här, skänk sadaqa. Om det är mycket guld och silver, eller om det är någonting litet som en daddel. För någonting, vi säger det är litet, men det kan vara stort hos Allah subhanahu wa ta'ala. Eller hur? Och i al-hadith al-Qudsi att Allah subhanahu wa ta'ala accepterar en daddel. Om den är yani från gott, från halal pengar. Och Allah accepterar bara det som är halal. Allah tar emot denna daddel med sin höger hand. Och han låter dess belöning växa hos honom tills det blir som berget av Uhud på domedagen. I belöning. En enda daddel, mashallah. Subhanallah. Allahu Akbar. Man ska aldrig se ner på en god gärning och tänka att det är någonting litet. Ja. Och därför också i en annan liknande hadith som kan vara värd att nämna här, så sa profeten alaihi salam att en man, två personer skänkte sadaqa, betydelsen av hadithen. En man skänkte en dinar eller dirham. Och den var bättre än 100 000 dirham som en annan man skänkte. Sabaqat, en dirham gav mer belöning än en person som skänkte 100 000 dirham. Hur? Och båda gav för Allahs skull. Båda gav till ett gott ändamål. Och båda accepterades av Allah subhanahu wa ta'ala. Men personen som gav en dirham fick mera belöning än den som gav 100 000. Varför? För den som gav en hade bara två. Så han gav hur mycket av sina pengar? Hälften, 50%. Och mannen som gav 100 000 hade mera pengar. Hade massor med pengar. Så personen som gav lite gav hälften av det han äger. Så att det är också att det är relativt. Du har lite och du skänker lite. Det är mycket hos Allah subhanahu wa ta'ala. Ja. Taib. Så när profeten alaihi salam då uppmanade folk att skänka sadaqa, så kom en man med som en påse eller säck med pengar och skänkte. Den var så tung att han knappt kunde bära den. Och sen efter honom så började folk att följa honom och hämta ännu mera kläder och mat och så vidare. Tills det att profeten alaihi salam, yani man kunde se lyckan på hans ansikte. Och sen så sa han det här mycket viktiga och fina uttalandet. Att den som gör en bra sunna i islam får belöningen av det han har gjort. Och han får belöningen av alla de som följer honom. Utan att det minskar deras belöning. Hänger ni med? Om du gör en bra sunna i islam. Och vad menas här med att göra en bra sunna? Jo, att återuppliva en sunna. Inte att du hittar på någon ny sunna i islam. Utan du återupplivar en sunna. Du gör någonting som andra inte gör, men det är från islam. Och folk kommer sen att följa dig i detta. Så den som gör en bra sunna i islam får belöningen av den. Han skänkte sadaqa, han får belöningen av sadaqa. Och han får belöningen av alla de som följer honom. Så här har vi mannen som kom och skänkte pengar först. Han får belöningen för det. Och de som sen tog efter hans exempel och skänkte pengar, han får också belöningen för dem. Utan att det minskar deras belöning. Deras belöning är full, men han får också lika mycket. För det var han som orsakade att de skänkte pengar. Mashallah. Och den som gör en dålig sunna i islam, yani en synd eller bid'a, får synden för dem. Och synden av alla de som följer honom. Utan att det minskar deras synd. Och det här är just meningen med varför författaren nämner denna hadith. Dygden av att kalla till gott. Dygden av att återuppliva sunna. Och faran av att kalla till ondska. Och att återuppliva ondska i denna religion. Så denna hadith är otroligt viktig. Att när du är en förebild. Och kalla folk till gott. Och folk följer dig. Och du blir en förebild och ett exempel. Så kommer du få all den belöningen för de som följer dig. Mashallah. Genom du lär folk här i Tensta att gå till moskén, att de ska be och så vidare. Varenda ungdom som går dit och ber får du belöning för. Subhanallah. Och det, bönen kanske är något känt. Men vi kan ta något exempel, något som är okänt. Det finns sunna som folk har glömt bort. Som folk inte känner till. Folk är okunniga. Och många sunna har glömt bort. Många sunna böner, många sunna vicker. Och vissa saker som folk inte tänker på. Men när du kallar folk till denna sunna och lär dem. Och nämner källan och hadithen och koranversen. Och folk börjar praktisera denna, så får du belöningen av alla de som följer dig. Mashallah. Det är en väldigt, väldigt stor belöning i detta. Det finns en viktig sak att tala om när vi talar om denna hadith. Vi talade förra veckan om bidah. Faran av innovationer. Att man inte får hitta på något nytt i islam. Islam är fullbordat, perfekt. Man får inte lägga till något. Och vi nämnde många bevis och argument på att det inte finns någon bra bidah i islam. All bidah är dålig, eller hur? Profeten al-Islam sa de värsta av saker i nyinförda saker i religionen. Och varje nyinförd sak är en bidda. Och varje bidda är en villfarelse. Och varje villfarelse är i änden. Så bidda är de värsta av saker. Och all bidda är dålig. Och leder till helvetet. Det finns de muslimer som tyvärr gör saker som är bidda. Det finns mycket muslimer som gör bidda. Trots de bevis vi har nämnt. Och de är välkända. Så gör de bidda. Varför gör de bidda? Vad är deras argument för att göra bidda? Om du säger till dem, broder, det här är bidda, det här är innovation. Då har de vissa argument som de kommer med. Vissa säger, ja, det är en bidda, men det är en bra bidda. Det är en bidda hasana. En bidda som är bra, som typ är godkänd av religionen. Har ni hört det argumentet någon gång? De säger den här bidan är en bra bidda. Nej, det stämmer det du säger. Att bidda är dåligt, det är farligt, det leder till helvetet. Men det här är dålig bidda. Det som jag gör är en bra bidda. Och ett av deras bevis är den här hadithen. De säger, men vadå? Du säger till dem, vadå bra bidda? Profeten sa att all bidda är dålig. Han säger nej, men profeten Muhammad s.a.w. han sa att den som gör en bra sunna i islam, den som gör en bra sunna i islam, han får belöningen för den. Och belöningen för alla de som följer honom. Så jag har gjort en bra sunna i islam. Förstod ni argumentet? Ja? De säger det som jag gör. Jag firar Mauli till exempel, det är bidda. Men det är en bra bidda. Det är en sunna hasan. Det är en bra sunna som man får belöning för. Hur ska vi svara på de här människorna? Ja. Men han säger att det är en bra bidda. Och profeten sa att den som gör en bra bidda, en bra sunna i islam, får belöningen för den. Så att, jag vill att ni ska tänka här, och vi har nämnt det här tidigare, att i samma bevis som Ahlul Bidda använder finns det ett motbevis. Det går inte att någon person av bidda kommer och använder ett korrekt bevis för att stödja sin bidda. Det går inte. Det finns inget sånt. För islam förbjuder bidda. Då kan det inte finnas något bevis som tillåter bidda. Det finns antingen ett fel i förståelsen av beviset, eller så stämmer inte beviset. Alltså det är inte autentiskt. Det går inte att det finns ett bevis som stöder en bidda. Så att kolla här på denna hadith. Ulema nämner nästan, jag hittar här, vad är det? 7-8 argument från just denna hadith att den inte stöder någon form av god bidda. Så, har du något annat? Nej, men från denna hadith. Är ju accent. Nej. En jätteviktig punkt här, som brodern påpekade. Jag vill att ni också tänker här, därför frågar jag er. Det finns någonting när man kommer till att förstå Koran och Sunna, som kallas för en asbab al-nuzul. Varför sändes den här versen ner? Eller varför, och vad var sammanhanget och orsaken till att profeten Muhammad a.s. sa en viss sak. Till vem sa han det och i vilket sammanhang sa han denna sak? Så personen som vill stödja sin bidda, han säger till dig, Den som gör en bra sunna i islam. Och han nämner inte hela hadithen. Men du måste se hadithen i sin helhet. I vilket sammanhang sa profeten Muhammad a.s. att den som gör en bra sunna i islam. Han sa det i sammanhanget av att en av sahaba skänkte sadaqa. Eller hur? Han var den första som skänkte sadaqa. Och blev en person som då var en förebild i att skänka sadaqa. Så låt oss ställa oss frågan. Är det bid'a i islam att ge sadaqa? Läsa bid'a. Det är sunna i islam att ge sadaqa. Det står i Koranen och det står i hundratals hadithier att vi ska ge sadaqa. Eller hur? Så bevisningen håller inte. Då får man också tolka hadithen så här att om profeten Muhammed som kallade detta att skänka sadaqa för en bra sunna. Då förstår man att meningen av hadithen är att återuppliva en sunna. Att vara den som kallar folket till denna sunna. Det är betydelsen av hadithen. För hadithen förklarar sig själv. Så jätteviktigt att man förstår sig på denna princip. Någon kanske kommer till dig med en del av en hadith. Men säg till min broder, nämn hela hadithen. Är den autentisk? Ja. Nämn hela hadithen. Och sen, i vilket sammanhang sades detta? Varför sade han detta? Och då förstår man sig på att nej, den här hadithen är inget bevis för att det finns en bra bidda i islam. För det finns ingen bidda med i bilden, eller hur? Utan det som finns med i bilden är sunna. Ja. Ett annat argument som en broder indikerade på här är att den personen som sa den som gör en bra sunna i islam är samma person som sa kullu bid'atin dalala. Eller hur? Profeten Muhammad a.s. han är den som sa att den som gör en bra sunna i islam är också den som sa att varje bidda är dalala. Varje bidda, 100% av all bidda är dalala. Och det är omöjligt att profetens ord a.s. motsäger sig själv. Att han säger en sak och upphäver det nästa dag. Han säger all bidda är dalala, men det finns bra bidda. Nej. Då skulle han inte säga all bidda är dalala, utan då skulle han säga viss bidda är dalala. Så, det är också ett argument. Och därför finner man aldrig i Koranen och Sunnan någon motsägelse. Det finns ingen motsägelse i Koranen och Sunnan. Allah motsäger inte sina ord och profeten Muhammad al-Islam motsäger inte sina ord. Ja. Och här är också en annan viktig sak. Dessa folk av bidda, de tar den här hadithen och lämnar alla andra hadithen. De lämnar 20-30-tal hadithen som handlar om hur farligt det är att göra bidda, om inte hundratals hadithen. Och ta bara den här meningen av denna hadith. Är det här tillåtet i islam? Att du tar en aspekt och lämnar massa aspekter? Nej. Det här är som Ahlul Kitab, som Allah fördömer i Koranen. De judar och kristna som gick vilse, som trodde på en del av boken och förnekade en del av boken. Och där finner vi kristna idag. De tar några verser från Bibeln och gärna glömmer bort majoriteten av vad som står i Bibeln. Eller hur? Många av de saker som kritiserar islam för står i Bibeln. Men det är verser som de aldrig vill nämna. Eller hur? Så att de tror på en del av boken och förnekar en del av boken. De tar av, du ska vända andra kinden till. Eller hur? Det står i Bibeln om jihad. Isa alaihi salam, Jesus kallade till ibland att man ska kriga. Det står om krig i Gamla testamentet och så vidare. Men det här nämns inte. Utan man nämner bara vissa aspekter och glömmer bort andra aspekter. Och en muslim är inte på det sättet. En muslim tar islam i sin helhet. Vi tar inte bara det vi gillar som plockgodis. Utan vi tar islam i sin helhet. Och alhamdulillah, hela islam är vacker och perfekt. Så det finns ingenting som behöver sorteras bort. Utan allting är bra och allting är perfekt. Ja. Ett annat argument som Sheikh Uthaymeen nämner. Profeten a.s. han sa i denna hadith, men senne fil islam. Den som gör en bra sunna i islam. Och han sa inte, men ibtada'a fil islam. Eller hur? Han sa den som gör en sunna i islam. Han sa inte den som gör en bidda i islam. Två, han sa den som gör en sunna i islam. Taib. Sunna är från islam och bidda är inte från islam. Fil islam. I islam. Alltså det är någonting från islam. Och bidda är inte från islam. Det är också ett argument från samma hadith. Och han sa också, men sunna fil islam sunnat al-hasana. Den som gör en bra sunna i islam, hasana, får belöningen för det. Och bidda är inte hasana. Bidda är sigi, eller hur? Alla var inna. Sharrul umur muhtathatuha. Profeten Al-Islam beskrev bidda med att det är det värsta som finns. Så bidda är inte hasana. Hör ni argumenten? I en och ifrån samma hadith. No. Så betydelsen av hadithen är att den som återupplivar en sunna. Som det också har nämnts i Ibn Majah, en annan autentisk hadith. Där så sa profeten alaihissalam: "Men ahya sunnatan min sunnati fa amila biha an-nas kana lahu mithlu ajri man amila biha la yanqusu min ujurihim shay'a." Profeten alaihissalam sa den som återupplivar en sunna, ahya, återupplivar en av mina sunna och folk praktiserar den, denna person kommer att belönas för detta och få belöningen av alla de som följer honom utan att det minskar deras belöning det minsta. Och så sa han, och den som gör en bidda och praktiserar den, han får synden för den och synden för alla de som följer honom. Till slutet på hadith. Så att denna hadith handlar om att återuppliva sunna. Och det är så en muslim ska vara. En muslim ska återuppliva religionen. Om någonting är från islam, kalla till det. Sprid det bland folket. Så att den här sunnan får liv igen. För tyvärr, många av islams saker har glömts bort. Och ibland när du till och med kommer till folk med vissa saker från islam, så kanske de till och med skrattar och säger: vad är det här för någonting? Det har kommit med ny islam. Eller hur? Vad är det här för islam? Det här har vi aldrig hört förut. Folk är så okunniga. Och islam är så stort också. Att det är svårt för kanske till och med ulema att ha en kunskap om exakt allting i islam. Det finns ingen som har. Alltså exakt varenda liten detalj. För det är så otroligt stort och brett. Så man behöver ständigt påminnas. Och det finns saker som har glömts bort. Och därför måste vi återuppliva dessa saker. Ja. Och belöningen som vi som sagt var är otroligt stor i att göra detta. No. Sen nämner författaren en till hadith, och det är hadith Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, där han sa att det finns ingen själ eller ingen människa som dödar någon annan orättvist, förutom att den första från Bani Adam kommer att få en del av synden i detta, för han var den första som la grunden till mord. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Här nämns exemplet på motsatsen. I förra hadithen var det någonting gott, det som skänker sadaqa, får belöningen av alla de som följer honom, det som gör en god gärning. Här den som gör en synd och hittar på någonting dåligt i islam, en bidda eller en synd, och han är den första som gör den, och den som kallar folk till den här synd, han får synden av alla de som följer honom till domedagen. Och han nämnde här ett exempel, och det var den av Adams söner. Ni vet, Adam fick många barn, alaihissalam. Och han fick två söner, där den ena sönen avundades den andra och mördade honom. Och det sägs att det var på grund av en kvinna som han ville gifta sig med och så vidare. Så han mördade sin bror. Han var den första människan som begick den här synden, att mörda någon. Och då så sa profeten alaihissalam: om någon mördar, så får det han, den första människan som mördade, en del av detta. Han får en synd av detta fram till domedag. Subhanallah. Så det är otroligt farligt att vara den här människan i samhället som kallar folk till ondska. Den som hämtar nya saker, haram saker, som sen ungdomar och folk följer. Otroligt stor synd ligger på den här människan. Man kanske tänker, men det är bara jag mellan mig och Allah. Om du är den som kallar folk till detta, så får du synden för alla de som gör detta. Och det här är viktiga saker vi måste tala till folk om, muslimerna. Att de ska sluta vara förebilder i ont. Och folk som hittar på dumma saker i samhället, de ska vara förebilder till gott, eller hur? Och det är så muslimer ska vara, han ska vara som ett ljus i samhället. För sig själv och sin familj. Och för samhället. Han ska inte vara det här mörkret som svärtar ner muslimernas rykte i det här landet. Och tyvärr idag, muslimer har redan ett dåligt rykte, eller hur? På grund av det som sägs på nyheter. Om du kollar på nyheter, vad är det som nämns om islam? Det är ISIS och självmordsbomber och mord och halshuggningar och problem och massa såna här saker, eller hur? Det räcker med dålig reklam för islam. Vi behöver bra reklam och visa vad islam är på riktigt. Islam är den vackraste religionen. Islam är räddningen för det här samhället. För folks moral och folks... allting. Så att vi muslimer själva är en bra förebild. Och man ska inte heller tänka, men vem är jag? Det här kan shejken göra. Han kan vara en bra förebild. Vissa tänker så, eller hur? Det är inte mitt jobb, det är hans jobb. Vi är alla skyldiga att sprida islam på något sätt. Eller hur? Vi har alla den här skyldigheten att sprida islam. Och kan vi inte sprida islam med ord och kunskap, åtminstone med gott beteende? Och att yani, inte skada folk, som har nämnts i hadithen. Det minsta du kan göra för iman är att inte att skydda folk för din ondska. Yani, var en person som representerar islam på det bästa sättet i detta samhälle. Och var en muslim som sprider sunna, som sprider gott och påminner folk. Det är så en muslim ska vara i det här samhället. Och nästa kapitel är lite långt, så det sparar vi inshallah till nästa vecka. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.